Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia. Just nu är det väl kanske mer fokus på USA nutid när det gäller presidentvalet. Jag spelar in här en dag efter valet. Jag trodde kanske att man eventuellt skulle kunna utgå från att ändra Joe Biden hade vunnit och hade en ny president, eller att vi hade en president Trump som skulle sitta en andra mandatperiod. Men nu är det som det är. Det verkar lite oklart fortfarande. Det får vi väl återkomma till när vi vet mer här framöver då. Detta är ju verkligen ingen podd som följer det aktuella heller, så att vi hoppar tillbaks i historien nästan 100 år får vi göra. Jag tänkte fortsätta den översiktsserien, och där är vi ju på 30-talet numera då. Vi har ju sett hur USA efter den här stora börskraschen 1929 gått in i den här riktigt djupa, mörka depressionen då, som kort och gott bara kallas för den stora depressionen, The Great Depression. Och som vi såg i förra avsnittet så är det ju verkligen många som lider av fattigdom och hunger och hemlöshet och så vidare. Och president under depressionens första år är ju Herbert Hoover, och under den här perioden så är det ju så att det uppstår väldigt mycket nya smeknamn på saker uppkallade efter president Hoover då, när hemlösa ska sova och dra dagstidningen över sig som täcke, så brukar man då kalla dem för Hoover blankets. De typer av kåkstäder och sånt där man försöker hitta provisoriska skydd för regn och lite tak över huvudet och laga mat i plåtburkar genom att elda i oljetunnor och sånt där. De får ju det lite cyniska namnet då, Hoover Wills. Om någon vände in och ut på fickorna för att visa att man inte hade några pengar, så brukar man då säga att det var att man flaggade med Hoover flags. Och när man försöker dra runt på landsbygden men inte kan betala för sig och åka, därför liksom tjuvliftar eller tjuvåker på godståg, så brukar man säga då att man åker en Hoover Pullman, med referens då till de här Pullman-vagnarna som var de här lite mer exklusiva tågvagnarna. Jag tror jag nämnde dem i något tidigare avsnitt när vi pratade om järnvägarnas framfart och transsibiriska, eller inte transsibiriska, transkontinentala järnvägen. Idag tänkte jag titta lite närmare på president Hoover och hans försök att bekämpa depressionen och hur hjälplös han är i det här. Och vi kommer också då fram till presidentvalet 1932, då det dyker upp en demokrat som är redo att ta över Vita huset och kommer att sitta där längre än någon annan president. Faktiskt, ja, det var en liten tam cliffhanger, men ni är säkert ganska många som förstår vem det jag pratar om, så, men ja, om ni inte vet det så blir det en cliffhanger. Innan dess då så fortsätter jag mina öltips här. Vi har snart faktiskt gått igenom nästan alla stilar utav ale, förutom några specialvarianter, lite belgiska här. Men förra avsnittet så sa jag att ni kunde försöka, eller att ni skulle testa då en mild ale av något slag. Och mild ale är en brittisk typ av ale med väldigt lång historia. Därmed där är det också lite dunkelt, lite exakt vad som menades med mild ale när den uppstod redan på 1600- och 1700-talet. Och en tes var ju att det var en ganska mild öl då, som såldes nybryggt och färskt då, vilket gjorde den liksom då mildare och därav namnet då. Och att den då stod i kontrast till den öl som lagrades lite längre och blev lite syrligare då, som kallas för old ale. Och dessutom var den då svagare än den andra typen av lite starkare färsk öl som heter strong ale då. Så att man skilde på old ale som den lagrade ölen, och bland den färska ölen så skilde man på mild ale som den milda, och strong ale som den starkare. Så det här är på många sätt en typ av, ska man säga, svagare version av en brown ale som är ganska populärt idag då, alltså brunt i färgen. Och den här svagheten gör då att en mild ska ligga runt kanske 3-4% alkohol, absolut inget mer. Så att det ska vara ett lättdrucket öl, väldigt maltigt öl då, där malten får vara liksom den verkliga smakgivaren då, med mycket toner då, så bröd, sirap, torkad frukt, aningen lättrostat då, som det blir när man har maltsorter som gör ölen brun. Och innan lagen slog igenom så var, och även innan bitten slog igenom, så var ju mild en väldigt klassisk engelsk puböl då. Och eftersom den var söt och så fick den ju den lite ljusare och bäskare stilen som vi har pratat om tidigare då, i form av pale ale. Den fick ju då helt enkelt sitt smeknamn bitter då. Och en bitter var ju då liksom ett ljusare alternativ till pubens mild helt enkelt då. Och mild var ju då liksom en av de riktiga stapelöden i Storbritannien, men började tappa mark under 1900-talet då mot just bitter ale och sen då lager. Och därmed höll det också liksom lite grann på att dö ut då, men som med så många andra stilar så har ju mycket hantverksbryggerier och så här återupptagit de här historiska varianterna då för att få en bredd i sitt sortiment då. Och precis som brown ale så är den väldigt populär just mellersta England då. Det finns inte jättemånga att få tag på så, men det finns en ganska ny brittisk som man kan få tag på nu som heter Ruby Mild. Och sen så kan man försöka få tag på någon svensk variant om det görs då. Just nu har Oceanbryggeriet en mild då. Nynäshamn har haft en Pumpviken påsköl, så den kan man också testa då. Annars kan man köpa en brown ale, ungefär lite samma sak fast lite starkare. Nästa avsnitt tänkte vi skulle prata om den lite spännande ale-varianten då, också brittisk från början, som heter Barley Wine. Och och ni kan försöka få tag på någon Fuller's Golden Pride eller Thomas Hardy's Barley Wine för att få någon brittisk då. Man kan försöka få tag på en amerikansk Sierra Nevada Bigfoot kanske, eller Anchor's Old Foghorn om man får tag på dem, med klassiker. Men det finns också svenska som kanske också är lättare att få tag på. Nynäshamns Bötet Barley Wine eller Stigbergets Barley Wine eller Vega Holy Grail. Så någon av dem kan ni försöka få tag på. Går vi tillbaka och tittar lite grann då, vi sa Herbert Hoover var president, och som jag nämnde i något tidigare avsnitt så är det ju sällan som någon har kommit till Vita huset med så enormt gott rykte och så bra erfarenheter och förutsättningar för att kunna bli en lyckad president. Han ansågs ju både välutbildad, modern på många sätt. Han hade dessutom erfarenhet av just krissituationer. Och hade ju enligt många då räddat både Belgien och delvis Ryssland från svält då, när han var chef för det amerikanska Relief Administration-programmet då, som under slutet av första världskriget verkligen då försåg många länder i Europa med spannmål och mat så att säga, som producerades i USA. Därefter så hade han ju också då under hela det här blomstrande, fantastiska ekonomiska 20-talet varit handelsminister väldigt stadigt då, både i Hardings och Coolidge administrationer, och ansågs ju av många som kanske liksom som en sån här lite premiärministertyp, som kanske verkligen var den som stod för politiken. Även om det var en president som liksom frontade administrationen, så var det Hoover och finansminister Mellow och andra bakom som kanske var de starka männen då. Så när Herbert Hoover flyttade in i Vita huset i mars 1929, så trodde ju han precis som många andra amerikaner att framtiden såg väldigt ljus ut för både honom själv och landet då. Och första halvåret fortsatte ju politiken som vanligt, och Hoover för den här republikanska traditionen från Harding och Coolidge vidare då. Och innan då börskraschen och depressionen dyker upp, så försöker han också ta tag i vissa uppenbara problem i ekonomin som han ser då, så att han är lite klarsynt där att vissa saker kanske behöver justeras till då så att säga. Och det fanns en grupp som inte hade fått tag i del av det här glada 20-talet i lika stor utsträckning som många andra då, om man tittar på jordbrukarna. Och Hoover var ju en väldigt stor förespråkare av självhjälp och försökte då hjälpa jordbrukarna genom att skapa då i lag förutsättningar för jordbrukarkooperativ och annat. Och han skapade dessutom en Federal Farm Board som skulle kunna påverka priser på vete och bomull och sådär genom att köpa upp överskott. Och den här myndigheten kvävdes dock ganska snabbt på grund av det enorma överskott som jordbrukarna producerade då. En sak som många jordbrukare hade efterfrågat längre, och det var nya tullavgifter som ett extra skydd för att kunna undvika finansiell ruin då. Och under presidentkampanjen hade Hoover, som rent politiskt var lite av en amatör, även om han var extremt god administratör, lovat att kalla samman kongressen i en så kallad specialsittning då för att göra mindre revideringar av landets tullar. Och det här löftet, efter att han har vunnit då, fick ju många röster i jordbruksregionen i valet 1928 genom det här löftet. Och när då efter valet försökte införliva det här löftet då, så spårade det dock ur, och resultatet blir ju den här katastrofala så kallad Hawley Smooth Tariff, alltså en tullrevidering år 1930. Och det är ju ett ganska rimligt förslag som hade lagts fram från början i representanthuset, men därefter hade den här normala politiska kohandeln i Washington tagit fart och Hoover tappat lite kontrollen över det här. Så innan förslaget röstades igenom senaten så hade lobbyister och andra påverkat det här förslaget så att den hade runt 1000 tillägg då. Och i slutändan så blir det här då nationens högsta tullsatser i fred, med runt 60% tull i genomsnitt på många varor. Det är ju enormt höga tullavgifter om man jämför med liksom tullavgifter idag då. Och ironiskt nog då, så det här löftet mot jordbrukarna, tyvärr så hjälper det inte jordbrukarna speciellt mycket. Men det får otroligt mycket tråkiga andra följder då. För det första så gör ju tullarna väldigt många andra nationer extremt upprörda då. I Europa har man ju svårt att se det som något annat än ett slags ekonomiskt krig då. Och i ett svep så hade den här lovande trenden världen över om att sänka tullavgifter och gå mot frihandel liksom raderats då. I slutändan så skulle de här tullarna snarare bidra till den här kommande depressionen genom internationellt finansiellt kaos då, och skapa en slags ekonomisk isolation som förstärkte den här utrikespolitiska isolationismen som vi kommer att börja prata om sen då, som till exempel spelar Adolf Hitler rätt i fatet då. Så Hoover inledningsvis då som president och speciellt med revideringen av tullar gjorde ju inte saken bättre här för att börja lindra ekonomiska fallet för USA utan snarare tvärtom. Man den nästan påskyndar och förvärrar då det här ekonomiska fallet som kommer då med depressionen då. Den stora börskraschen på Wall Street kom ungefär ett halvår in i Hoovers presidentskap och den här efterföljande ekonomiska kollapsen som sänker landet ner då under 3 år i en enorm depression förändrar ju såklart allt då. Och Hoover han rullar ju inte tummarna direkt så att säga, men alltid utifrån sin grundtanke om att det här är en så kallad ekonomisk cykel, någon slags boom and bust cykel som gör att ekonomin kommer att gå ner och sen kommer den att gå upp av sig själv. Den måste låtas ha sin gång då. Den fria marknaden måste rätta sig själv. Och Hoovers inställning till politik byggde ju mycket på ett koncept som handlar om frivillighet och självhjälp. Och staten ska inte tvinga någon till något liksom. Och heller inte hjälpa direkt med bidrag. Utan medborgare och företag ska erbjudas någon form av självhjälp som är så bra att man använder den och väljer den av så att säga egen vilja då. Och när depressionen inleds så försöker Hoover återupprätta allmänhetens förtroende för ekonomin mycket genom att göra uttalanden och försöka hävda just att det här i grund och botten är inget fel varken på det ekonomiska systemet i sig eller tidigare politik, utan det här är en dipp som man snart kommer att återhämta sig från. Han skyller främst på internationella aktörer. Och i det här är han ju väldigt påhejad av sin finansminister Andrew Mellon som menar att systemet bara måste rensa sig själv. Och bara liksom depressionen får ha sin gång så kommer det här att vända. Då. En senator, Thomas Gore, uttrycker den här typen av inställning med citatet: "You might just as well try to prevent the human race from having a disease as to prevent economic grief of this sort." Så eftersom Hoover och gänget och tror att det här är en ekonomisk cykel så upprepar han då om och om igen för att skapa förtroende då. Så han säger om och om igen: "Prosperity is around the corner. Prosperity is around the corner." Hela tiden så tror han att man är på väg. Det är på väg att vända och man kommer att komma upp i det här. Han tror att det här kommer att liksom självreglera sig eftersom det är ju den erfarenheten man har tidigare att ekonomin går i cykler och nu ibland kommer det liksom en liten nedgång där ekonomin renar sig själv och sen så återgår allting till det normala igen då. Men hans de här upprepade och lite järva uttalanden om att ekonomisk återhämtning finns runt hörnet då, som man säger bokstavligt talat, de blir ju liksom lite mer cyniska över tid och väcker ju allt mer misstro när depressionen bara blir värre och värre. Så när man har en president som hela tiden säger att men nu är det snart bättre och så väntar man en liten stund, då är det värre, och då säger presidenten men nu är det snart bättre och så blir det värre, då urholkar ju förtroendet ganska mycket då. Hoover är ju dock inte, alltså han är inte korkad liksom, han är inte blind för hur samtiden ser ut och han är inte heller ovillig att vidta åtgärder då. Men mycket av de här åtgärderna bygger på hans liksom grundläggande filosofi om frivillighet och självhjälp och sådär. Så han bjuder in väldigt mycket företagsledare och fackliga ledare, ledare för jordbruksorganisationer och så vidare till Vita huset och har lite samtal med dem då. Och i de här samtalen så uppmanar han dem då att försöka implementera frivilliga samarbetskoncept där liksom företagsledare tar på sig att inte minska produktionen och inte säga upp arbetare medan facken lovar att inte kräva saker som högre löner eller korta arbetstider och så vidare. Men depressionen hade ju blivit så illa att alla förutsättningar för såna här frivilliga åtgärder var ju lite dömda att misslyckas bara veckor efter samtalen. Så kanske det var så illa så att företagen, trots att de lovat att försöka, så behövde man kanske säga upp folk och så vidare då. Och Hoover väljer ju när det blir tufft för folk så väljer han att främst lita på delstatliga och lokala system för att hjälpa befolkningen då. Och så har det ju alltid varit i USA fram till den här tiden att det är ju på delstatsnivå eller lokala nivå, county, städer och så vidare, som ansvaret för fattighjälp har funnits. Det har ju inte varit en federal fråga på något vis. Så han har också en stark tro till att de här frivilliginsatserna och ska hjälpa då. Han uppmanar privat välgörenhet att förse arbetslösa och andra lidande, hungriga, fattiga amerikaner med mat och kläder då. Så att man säger soppkök och brödköer där kyrkan och lokala organisationer hjälper till, det är Hoovers melodi då. Men problemet är ju omfattningen då på arbetslösheten och hungern, att den omfattningen är ju så enorm att delstaterna och de här lokala organisationerna räcker ju inte till. Men när deras resurser var slut så vägrar Hoover utifrån den här filosofin att gå in med federala resurser. Så när Hoover inte agerar kraftfullt med federal hjälp så uppstår det då brister i vad man kan göra på delstatsnivå då. Här kan man ju faktiskt dra en parallell till, om man tittar på stormen Katrina, där liksom delstaten Louisiana och staden New Orleans, de klarade inte katastrofen och behövde ju egentligen federal hjälp, och här gick ju inte George W. Bush in. Han gick in, agerade lite sent tyckte mycket, många, och det här gjorde ju liksom att han fick mycket kritik. Sen finns det en massa andra aspekter av det här också, men det finns en tydlig parallell mellan Bush och Hoover i det här läget då. Runt halvvägs in i sitt presidentskap så hade jag Herbert Hoovers liksom tidigare goda rykte och starka position då försämrats avsevärt. Han hade ju rykte om sig att vara den här effektiva humanisten och den stora ingenjören då som snabbt löste problem då. Men det här ryktet som han har då faller ju nästan lika snabbt som börsen på Wall Street, kan man säga då. I mellanårsvalen 1931 så vann demokraterna för första gången på över ett decennium en majoritet i representanthuset och gjorde jättestora framsteg i senaten då. Många skyllde ju depressionen nästan personligen på Hoover då. Och det här såg man ju då i det här som jag nämnde inledningsvis, att symboliskt så är det en massa tråkiga fenomen då som får namn efter Hoover då, som Hoover Wills och Hoover Blankets och sådär. Och demokraterna uppmanar ju Hoover att ge sitt stöd åt ännu, liksom ännu större och mer omfattande hjälpprogram då, alltså federala hjälpprogram. Men Hoover hoppas ju att hans klassiska republikanska politik skulle vända trenden och att ekonomin återhämtar sig själv efter det här stålbadet då. Men den här USA går ju in i en depression lite före övriga världen, men sen kommer den internationella depressionen som på allvar inleds 1931, och det skingrar ju alla illusioner om att det här kommer att bli någon form av snabb återhämtning. Och då börjar Hoover också lite så här motvilligt göra avsteg från sina grundfilosofier då. Folkets välfärd kanske ändå är på något sätt en fråga för den federala staten då, trots att han var en klassisk liksom antispenderare liksom rent ideologiskt då. Och han kommer då fram till någon form av kompromisslösning rent ideologiskt, där han ersätter den här gamla klassiska republikanska hands-off-policyn och laissez-faire-attityden om att den federala staten inte alls ska lägga sig i ekonomin. Men samtidigt vill han inte gå så långt så att han på något sätt ger direkt stöd, alltså direkt federalt stöd till medborgare, så att de blir beroende eller förstör den här amerikanska kapitalistiska själen som de ser det då. Det han främst strävar efter är att rädda banker och företag, och genom att rädda dem så tänker han sig då att han hjälper medborgarna indirekt. Och bara att göra den typen av satsning var ju ett stort steg för en republikan den här tidseran då, efter det här 20-talet till exempel då. Han ber då kongressen att öka summan för federala offentliga byggprojekt med hela 423 miljoner dollar då, som var en enorm summa vid den här tiden som saknar motstycke i historien då. Det här är ju naturligtvis ett agerande som hade fått de gamla föregångarna från Jefferson och Madison och Monroe och kanske vrida sig i graven av plågor utifrån hur de ansåg att den federala staten hade för konstitutionella befogenhet att satsa på till exempel infrastruktur och så vidare. Och ett av de här projekten han ger stöd till är exempelvis den enormt stora damm som skulle få hans namn, Hoover Dam. Det är ju en gigantisk damm längs Coloradofloden som visserligen hade godkänts under Coolidge och som färdigställs under Roosevelt, men som då blir finansierat av Hoover här då. Via den här dammen så skapar man en stor konstgjord sjö kan man säga, som används för konstbevattning och flodkontroll och elektronisk kraft och så vidare. Ganska imponerande, man kan söka på bilder på den här Hoover-dammen då. Så Hoover och hans administration gav ju då liksom indirekt hjälp till många då, och det gör de även till arbetarna och facken då. Så efter lite stormiga debatter i kongressen så får man igenom den så kallade Norris-LaGuardia-lagen 1932 som gjorde antifackliga kontrakt, så kallade Yellow Dog-kontrakt då, illegala, och förbjöd federala domstolar att utföra domstolsförläggande mot strejkare och bojkotter. Så att han försöker liksom ta små steg för att påverka situationen. 1931 så går Hoover också med på att stödja ett antal förslag som var tänkt att rädda banker och finansiella institutioner, så att det i förlängningen då skulle hindra människor från att bli av med sina hem då. Och den viktigaste lagen blir etablerande av någonting som heter Reconstruction Finance Corporation, RFC, och en myndighet som skulle kunna ge federala lån till banker och järnvägar och företag och så vidare då. Och här kan man fundera på vad det är för typ av ekonomi. Alltså på många sätt är ju Hoovers politik här ett slags första försök till en sån där så kallad trickle-down-filosofi som bland annat då används sen på 80-talet då, av Reagan då. Så det är det jag kanske upprepar ibland, men dåligt envishet, men de flesta sakerna som äger rum idag i USA och på senare tid i USA är inte unik, utan det är första gången i historien, kanske ligger långt tillbaks då. Det har jag nämnt många gånger då. Så att Hoovers liksom filosofi här på den här trickle-down är ju att kunde bara liksom hårt pressade banker och företag och jordbrukskooperativ hjälpas i toppen, så skulle hjälpen då indirekt sippra ner och nå botten som en slags, vad ska man säga, hink med hål i där vattnet rinner sakta neråt. Och till skillnad från tidigare åtgärder gavs myndigheten och den här RFC då en budget på flera miljarder. Men i sammanhanget var det ju ändå alldeles förskräckligt otillräckligt. Och myndigheten vände sig enligt Hoovers instruktioner dessutom främst till större aktörer och aktörer som ändå såg ut att kunna komma på fötter, så att man inte slösar medel i onödan då. Och i depressionens USA så är det för lite hjälp. För lite hjälp till för få, och det kommer för sent. Och ibland har man då kallat hela den här myndigheten RFC för Million Dollar Soup Kitchen då, utifrån hans filosofi. Så de här federala satsningarna hjälper ju inte liksom riktigt på helheten. De är inte ens i närheten av att kunna liksom på något vis vända den här stora depressionen då. Och i takt med att depressionen börjar nå sitt lågvattenmärke 1933, så blir det också Hoover allt mer ovillig att använda mer statliga medel. Han börjar istället oroa sig klassiskt då, för att han måste få den federala budgeten balanserad och inte gå med minus då. Så trots höga röster från demokraterna och många andra, så vägrar Hoover att spendera en enda dollar i direkta bidrag till arbetslösa amerikaner. Och presidenten såg sådana förslag som, vad han sa då, a raid upon the treasury. Alltså enligt Hoover hade staten ingen som helst skyldighet gentemot arbetslösa individer, och eventuella bidrag skulle bara skapa beroenden och inte jobb då. Och dessutom då att budgeten inte får gå med minus såklart då. Att bara ge till någon, oavsett hur hungrig eller frusen man var, skulle underminera den amerikanska karaktären enligt Hoover. Känn på den, det är hårda bud. Och Hoover har ju många gånger anklagats då för att absolut vägra tänka nytt och vägra gå ifrån den klassiska republikanska politiken alla 20-talet för att hjälpa landet ur depressionen, så att han bara såg som totalt handlingsförlamad och hjälplös, så att säga. Det är ju, skulle jag vilja säga, om man tittar på det här liksom ja, delvis rätt men delvis också fel. Det är inte en 100% korrekt rättvis bild av Hoover. Om man jämför honom med tidigare presidenter bakåt i tiden, så gör ändå Hoover en hel del åtgärder som är otypiska amerikanska och republikanska då för den här tiden. Och han använder faktiskt den federala staten och försöker spendera offentliga federala medel för att bekämpa depressionen på ett sätt som ingen hade gjort tidigare då, i en ekonomisk nedgång. Så trots att Hoover oftast har beskrivits som en kallsinnad man utan hjärta, så ska man ändå ge honom att han ändå försökte med vissa kreativa åtgärder utifrån de ramar som han såg möjliga då. Tidigare hade ju många liksom bara låtit landet svettas ut, liksom lågkonjunkturen då. Så hans satsningar är ju på många sätt lite grann ett försiktigt mini-pilot-genrep för de kommande åtgärderna som president Roosevelt sen gör i sin nya giv då. Och i vissa aspekter banar han ju därmed lite vägen för sin efterträdare då, Roosevelt och hans nya giv. Sen blir ju klart Hoovers politik naturligtvis en skarp kontrast till det som kommer med hans efterträdare då, i form av den här nya given då. Och sett ur det sammanhanget, då är ju Hoovers politik verkligen den gamla given då. Så i det stora hela hanterar ju Hoover en ny sorts problem med samma gamla principer som har funkat tidigare, och den här gamla given var ju inte tillräckligt för att ge amerikanerna bättre kort i handen, om man nu får dra en till pokerliknelse då. Så till syvende och sist kommer man inte från att även om hans förslag och åtgärder på viss sätt var järva och nydanande ingrepp då i ekonomin, som var de alldeles för blygsamma och otillräckliga för att lösa krisen då. Hans liksom grundideologi begränsade hans kreativitet, och precis som han samtida kritiker påverkas, så favoritiserades hjälpåtgärderna för att stärka då de stora företagen, samtidigt som man då motsatte sig hjälpåtgärder som direkt kunde hjälpa de miljontals arbetslösa amerikanerna. Och tanken om det här med trickle-down-ekonomi är ju på många sätt var ju lika usel då som senare, det vill säga det sipprar inte ner i den omfattningen som man kanske tror, utan det gynnar alltid den som ligger längre upp i pyramiden som får, om man gör liknelse med hinken, så är det alltid de som ligger längst upp i hinken som får mest. Så Hoover är ju ändå, alltså står ju ändå lite hjälplös inför uppgiften, och hans försök var alldeles för tama för att kunna rå på depressionen då. Och det här med att han vägrar ge direkt stöd till människor som är hungriga och hemlösa blir ju problematiskt ur ett humant perspektiv. Och det här gör ju att Hoover många gånger listas som en av landets värsta presidenter. Han spelar på det med lite otajmade skämt och annat som kanske blir som skrattet fastnar lite grann i halsen också. Så att det här gör ju också liksom att bilden av Hoover som en kall person som inte bryr sig om människor, den är ju liksom också delvis rätt. Och i takt med Hoovers liksom hjälplöshet mot depressionen och hans misslyckande om att vända det här, så dalar ju hans rykten då. Så att mannen som räddat Belgien från svält 1919, han vägrar använda federala medel för att hjälpa sina egna medborgare, och det sticker ju liksom i ögonen på många amerikaner då. Och kritiker har anmärkt att han var villig att låna ut enorma summor till banker då, trots att det var just bankerna som kanske mycket bidragit till att kasta landet in i krisen då. Och de anmärker också på att han lånar ut mycket pengar till jordbruksorganisationer som snarare då gödde grisar än människor då. Men enligt cynikerna så var det naturligt i Hoovers tankesätt, för till skillnad från människor hade grisarna ingen karaktär att undergräva då, brukar man säga då lite hårt. Och det var ju där Hoover ville inte undergräva den här själen med att få bidrag då, så att säga. Ett tecken på att Hoovers liksom rykte dalar är ju att även i hans samtid så kritiseras han ju inom det egna partiet och även bland många företagsledare, och det är lätt att glömma också då. Enligt en historia ska ju Hoover ha frågat sin finansminister Mellon då. Han säger så här: "Can you lend me a nickel to call a friend?" Varpå Mellon ska ha svarat: "Here's a dime, call all of them." Det är lite, ja, lite kaxigt så.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I depressionens inledning var det lite grann som om det amerikanska folket var alldeles för chockat eller liksom förvirrat för att ens kanske protestera. Men från 1932 så började höjas allt med kritiska röster och protester började skalla över landet. Och en av de allra första grupperna att protestera var ju som vanligt, till att säga, men det är ju ganska ofta de protesterar i USA historiskt, och det är ju jordbrukarna. Sommaren 1932 så samlas många av dem i Des Moines i Iowa, alltså majsodlingarnas moderskepp kan man kanske kalla Iowa för. Och där bildar man en ny organisation som ställer sig bakom åtgärden att hålla alla jordbruksprodukter borta från marknaden, en slags bondestrejk eller bondeoutputstrejk helt enkelt. Och även om den här organisationen spreds i flera regioner så lyckas man till slut inte få med sig tillräckligt många jordbrukare för att göra någon större skillnad då. Mer allvarligt för Hoover är istället de protester som ägde rum i Washington DC, alltså själva huvudstaden. I juni så börjar protestanter av olika slag strömma till huvudstaden, och totalt finns det kanske runt 45 000 protestanter där då. Och bland de här så är det en stor grupp och en väldigt högljudd grupp som är då helt enkelt amerikanska veteraner från första världskriget. 1924 så hade ju kongressen röstat igenom ett förslag om att betala ut en $1,000 stor bonus till alla veteraner som hade tjänstgjort under första världskriget. Men själva regeln innebar att man skulle börja betala ut det här först 1945 då. Och i då depressionens kamp om att få mat på bordet för sina familjer så ville veteranerna då här 1932 att deras bonusar skulle betalas ut omedelbart istället. Man tyckte lite grann så här att industrierna har ju i princip fått sin form av, så att säga, bonus inom citationstecken i form av höga tullar, och bankerna har fått sin typ av bonus då, om man säger så, i form av stöd från den här myndigheten RFC då. Och nu kräver de här soldaterna att nu, hallå, vi var ju de som räddade världsdemokratin 1917-18. Nu är det dags för oss att få vår bonus också då. Men för Hoover så, han gillar ju liksom inte direkta bidrag, och han är ju bekymrad över en balanserad budget. Så för honom var ju det här ett förslag som var helt oacceptabelt. Och går man in då i juni så samlas mer än 20 000 veteraner i Washington, ofta med sina familjer och barn och så. De slår helt enkelt läger utanför kongressen i ett eget så kallat Hooverville. Och bestämmer sig för att stanna där tills bonusen betalas ut. Och när man marscherar dit så gör man det under parollen bonusexpeditionsstyrkan. Man kallades ju för expeditionsstyrkan när man åkte över till Europa för att strida i första världskriget. Men i allmänt så här, både i folkmun där och i efterhand i historien, så har man helt enkelt kallat den här gruppen för bonusarmén. I juli så är förslaget uppe i kongressen om att tidigare lägga betalningen, men förslaget röstas ner, jag tror det är i senaten framförallt, och det är mycket tack vare påtryckningar från president Hoover själv då. Och många av de här veteranerna i den här bonusarmén återvänder då lite besviket hem igen då. Men det är några tusen som ändå stannar kvar och vägrar att ge upp de här protesterna då. Och de börjar barrikadera sig bland annat i vissa övergivna federala byggnader i Anacostia Flats, bland annat vid Potomacfloden. För Hoover så är ju deras närvaro i Washington lite pinsam då. Och i mitten av juli då, 1832, så beordrar han polisen att tvinga bort de här veteranerna. Eller han kallar inte dem för veteraner, han säger det revolutionärer eller reds. Alltså det här, återigen den här kommunistskräcks varianten som är så vanlig bland amerikaner, då särskilt republikaner som horor. Så han ville få polisen att tynga bort de här veteranerna från de här byggnaderna och de här tälten och kåkstäderna. Och när polisen anlände så började de här veteranerna göra motstånd med lite stenkastning och vapen och sådär. Så att polisen misslyckas helt enkelt att få bort dem. Och för Hoover blir det här anser han att det här är en stegring, liksom att de här veteranernas beteende av, ser han som okontrollerat våld och radikalism och så. Så att han kallar helt enkelt in armén då, under ledning av dess stabschef då, general Douglas MacArthur, för att skapa ordning. Och MacArthur i sin tur, han är ju mer än villig att utföra uppdraget, och han tar i med hårdhandskarna och förvärrar då den här situationen som egentligen både känslig och pinsam då, och går lite längre än sina order, och han verkligen kör bort den här bonusarmén då. Så i gryningen den 28 juli 1932 så ledde han då personligen det tredje kavalleriet tillsammans med två infanteriregementen, en maskingevärsenhet och sex pansarvagnar ner längs Pennsylvania Avenue då. Och det är ju bara det, är ju liksom en otroligt udda syn då, att armén kommer att marschera liksom där mitt i Washington liksom. Och utsatta då för tårgas och bajonetter och sådär, så tvingas ju de här veteranerna i den så kallade bonusarmén då fly hals över huvudet då med de reguljära trupperna efter sig. Och MacArthur förföljer dem och trakasserar dem hela vägen över Potomacfloden och ut ur huvudstaden och bränner ner deras tält då. Och i det här tumultet så är det mer än 100 veteraner som skadas och två vuxna dödas till slut. Och det som då får mest publicitet och är värst då är att en 11 månader gammal bebis dör i sviterna efter att ha utsatts för tårgas. Och den här lilla bebisen blir ju då snabbt kallad för bonus baby. Och vissa soldater då, de drabbas ju liksom nästan värre av den här striden än vad de har gjort under kriget i Europa 1918. Och här kan man ju verkligen prata om det här med att ta till samma verktyg som sina föregångare. För tidigare presidenter har ju gjort samma sak. Så fort en stor strejk eller någonting har spårat ur så har man ju kallat in armén för att bringa ordning då. Men nu är ju tiden lite annorlunda, syftet är lite annorlunda och Hoover har inte riktigt insett detta. Så för många amerikaner var ju fullständig chock här. Alltså landets president har alltså bussat armén på sina egna medarbetare, eller medborgare då. Och inte bara det då, alltså man har använt den vanliga reguljära armén på veteraner som just har tjänstgjort för landet och varit då militära hjältar 1917. Och det är bara då för att man ville ha pengar för att kunna köpa mat och mätta sina familjer då. Och att låta armén ta till våld mot hjälplösa och fattiga veteraner, det blir ju en enorm prestigeförlust för presidenten Herbert Hoover då. Så den här incidenten med bonusarmén som den kallas då, det är ju lite grann spiken i kistan för Hoover då. Hoover som är då, blir som en man vars gloria redan hade halkat på sne rejält då. Den här stora ingenjören som personifierat det optimistiska 20-talet och blivit, hade helt plötsligt blivit liksom en, snarare en antisymbol då för nationens stora misslyckande att hantera den här depressionen som landet har hamnat i. Och så på många sätt blir ju Hoover, vad ska man säga, depressionens kändaste offer, om ändå liksom rent politiskt då. Han hade ju nästan sålts in av republikanerna som en trollkarl, men när han inte då får några kaniner ur hatten, om man får vara lite billig, så är han ju körd då så att säga. Och demokraterna börjar ju prata om depressionen i princip som Hoover's depression, och många menar ju att han liksom förstört landet, och det finns någon som kommer på den catchiga frasen att Hoover har ditched, drained and damned the country. Och här kan man ju också sätta saker i perspektiv, att antagligen så var ju depressionen så stor och så allvarlig så att vilken president som helst som hade tagit över makten 1928 hade ju antagligen kanske då blivit ett offer för depressionen, men nu blev ju Hoover liksom symbolen då. Så landet är ju i behov här och redo för en ny ledare. Och här har vi då en ny ledare av rang som står i kulisserna och väntar på sin chans då i form av Franklin Roosevelt. Och Hoover och republikanernas oförmåga att hantera den här stora ekonomiska katastrofen och som den här långdragna depressionen innebar då, ger ju demokraterna istället ett gyllene tillfälle att försöka återta makten i Washington då. Och här kan man säga att demokraterna i form av med Roosevelt i spetsen är liksom lite villiga att följa den här vägen som Hoover har tagit några första väldigt, väldigt, väldigt försiktiga steg på. Men istället löpa linan ut då och verkligen börja använda den federala staten och ge direkt federal hjälp till behövande medborgare då. Så att här kommer ju då Franklin Delano Roosevelt in i bilden, och vi får titta lite grann hur det går till när han blir president här. Så vi är framme vid valet 1932 då, eller presidentvalet 1932. Tittar vi då på presidentvalet 1932 då, så nominerar demokraterna Franklin Roosevelt, eller Franklin Delano Roosevelt som ofta brukar kallas utifrån sina initialer FDR. Och Franklin, han föds ju 1882 i ett välbärgat hem till föräldrar som hade ett stort aristokratiskt hem eller gård i Hyde Park längs med Hudsonfloden där det i New York, delstaten New York, där det låg mycket stora gårdar då. Egentligen ett arv från den koloniala tiden där man delade upp New York redan när det var en holländsk koloni i väldigt stora gods då. Hemmet ligger ungefär halvvägs mellan huvudstaden Albany och New York City. Och faktiskt namnet Hyde i Hyde Park kommer från en kolonial guvernör som fanns i början på 1700-talet, Edward Hyde, känd som Lord Cornbury. Franklin Roosevelt är ju därmed inte någon direkt sån här self-made man, utan han får ju gå fin utbildning bland annat på Harvard då. Och kvinnor spelar en ganska viktig roll i hans liv tidigt, och han hade ju en nära relation med sin mamma Sarah som flyttade med till Boston när sonen skulle plugga på Harvard. Och sen så gifter han sig senare då med Eleanor Roosevelt, som vi kommer att komma tillbaka till, ju också är en väldigt aktiv first lady. Och de är ju faktiskt släkt då, avlägsna kusiner som man säger då. Franklin var ju Eleanors pappas femte kusin då. Man räknar ju liksom i olika led ofta i USA då. Så att de var faktiskt båda släkt i nedstigande led från en snubbe som heter Nicholas Roosevelt, som var son till en immigrant från Nederländerna som bosatte sig i New York City redan på den tiden när det var en nederländsk koloni då som hette New Amsterdam. Så att han, Nicholas, den här holländaren i New Amsterdam, han var alltså farfars 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 far till Eleanor och farfars farfars farfar till Franklin. Så att så de är inte direkt nära släkt med varandra så sett då. Men det lustiga är ju också då att de ju också då är släkt med den tidigare presidenten Theodore Roosevelt, eftersom och Eleanor är ganska nära släkt med honom eftersom Teddy Roosevelt var hennes farbror då. Så det här leder till att den forna presidenten Teddy Roosevelt är ju den som också höll i deras bröllopsceremoni då, när Franklin och Eleanor gifte sig då. Och även Eleanor är ju välutbildad och kommer från en väldigt fin familj då, och är ju, blir ju en väldigt aktiv first lady som kämpar mycket för mänskliga rättigheter och hade ganska stort inflytande på sin man och ofta var själva i rampljuset då. Sen hade de ju det lite frostigt i och med att 1918 så upptäckte hon att Franklin hade en affär med hennes sekreterare Lucy Mercer där då. Men de valde fortfarande vara gifta då, så att säga, men efter den stunden så levde de kanske lite mer separerade, eller kanske lite mer som politiska partners snarare liksom än ett äkta par då. Franklin, han gör ju tidigt politisk karriär. Under första världskriget så är han ju assisterande marinminister. 1920 så ställer han upp som vicepresidentkandidat för det demokratiska partiet i presidentvalet tillsammans med presidentkandidaten James Cox från Ohio då. Men de förlorar ju, som vi pratade om för något avsnitt sen då, mot Warren Harding och hans vicepresident Calvin Coolidge, som sen då blev president också. Året efter att han ställer upp som vicepresident så blir det ju lite hans värsta i livet då, och innebär ju en väldigt svår personlighetskris då när Franklin drabbas av sjukdomen polio, 39 år gammal. Och det här resulterar då i att han blir förlamad i båda benen. Och i resten av sitt liv så skulle han ju behöva hjälp med att komma ur sängen, klä på sig, stå upp. Ja, i praktiken så är han ju då rullstolsbunden. Och här hade ju hans politiska karriär naturligtvis kunnat tagit slut då, men Roosevelt, han kämpar väldigt hårt med sin rehabilitering och är väldigt målmedveten, och han förstod att han, det är ingen som kommer ta honom seriöst om han inte kunde liksom på något vis stå upp. Så han lär sig liksom att gå med kryckor och med skenor på benen, så att han liksom kan mer eller mindre imitera gång eller liksom korta distanser att ta sig fram genom att liksom svänga med höfterna fram och tillbaka. Och därmed så flyttar han benen då. Men för att kunna göra det så behöver han ju också hålla hårt i ofta då någon annan person som han går bredvid då. Samtidigt gjorde det också att han tränade väldigt mycket på liksom ett karismatiskt leende, att gestikulera, prata liksom med händer och armar och på olika sätt liksom ta bort fokus från nederdelen av sin kropp då egentligen. Och Roosevelt utvecklade också en oerhört stark och liksom karismatisk personlighet. Och han träffade ju sen under andra världskriget Winston Churchill ett antal gånger, och Churchill jämförde första tillfället man träffar Roosevelt med första gången som man öppnade en flaska champagne. Och det tänker jag mig är ett minst sagt bra betyg från någon som Churchill. Själv så menar han ju att det är den här erfarenheten med att få polio och rehabilitera sig så mycket så att han kan göra comeback då, är det som gör honom till den här starka och optimistiska personen som han var då. För han uttrycker ungefär så här då, att har man gått ifrån att behöva kämpa för att ens kunna vifta lite på tårna så verkar liksom allt annat i livet enklare. Och Eleanor har ju också beskrivit något liknande där hon menar att han såg genuint rädd ut när han fick polio, men från den dagen när han hade tagit sig igenom polio och gjorde comeback så såg hon aldrig en rädsla någonsin mer hos honom då. Så han får en slags liksom, han är inte rädd för något, han skyr inte, att han är liksom en otroligt optimistisk person som tror på sig själv då. Och det här är också intressant, alltså det här med Franklins sätt att vända en fysisk svaghet till styrka. Och därför har ju liksom mycket paralleller med Franklins släkting och tidigare president Teddy Roosevelt, om ni minns. Han var ju ganska svag och liten som ung med dålig syn och ofta sjuk, men han gjorde likadant. Han gav sig ju fram på att han skulle liksom nå framgång och träna upp sig tills han till och med fick en god fysik. Då, liksom, även om det är på två helt olika plan så är det liksom en slags målmedvetenhet som går igen i både Franklin och Teddy Roosevelt. Och just det här att behöva hantera sitt handikapp gjorde också att Roosevelt utvecklade en sympati för människor som hade det tufft. För under sin långa återhämtning och rehabilitering så mötte han ju många, om man säger citationstecken, vanliga människor då, i form av sjuksköterskor och vårdhavare och annat och så vidare. Dessutom bjöd ju frun Eleanor hem väldigt mycket feministiska vänner under den här perioden som också påverkar honom då. En av dem var ju Frances Perkins, som sen kommer att bli Roosevelts arbetsmarknadsminister och den första kvinnliga ministern någonsin i USA. Så 1928 då, efter ungefär 7 år, så hade Roosevelt återhämtat sig så mycket att han återigen ville ge sig in i politiken. Då ställde han upp i New Yorks guvernörsval då. Och Roosevelt förstår ju att om pressen börjar måla upp honom som, eller ge en bild av honom som en slags rullstolsbunden invalid, så skulle han ju kunna glömma en fortsatt politisk karriär. Så han jobbar väldigt hårt för att ha journalisterna på sin sida då. Så han odlar relationen då. Om de är snälla mot honom så är han snäll mot dem då. Så bara under hans första mandatperiod som president så höll han ju ungefär 300 informella pressträffar liksom. Och det som är speciellt för den här tiden då, som aldrig hade gått idag, det är ju att pressen också därefter respekterade hans sjukdom och handikapp. Och de varken frågar om det eller tar kort på honom när han till exempel hjälps upp för trappor eller in och ut ur bilar eller stunden när han sitter i rullstolen då. Så mellan åren 1929 och 1945 då, som han är president, eller i liksom i, inte president, men i det politiska rampljuset, så publicerade inte en enda journalist en enda osmickrande bild eller historia om hans fysiska problem. Och det här blir ju extremt konstigt då, för det gjorde ju att de flesta amerikaner inte ens visste att deras president satt i rullstol, så det är ju helt otroligt egentligen. Det hade ju inte överhuvudtaget fungerat i vår tid, och här kan man jämföra med typ när George Bush senior då, pappa Bush, han spydde ju en gång och svimmade ju nästan under en diplomatmiddag i Japan 1992 då. Han hade ju bland annat spelat tennis tidigare under dagen, tror jag, mot kejsaren eller vem det nu var. Och den här spyan och det här, det kablades ju ut på tv om och om igen, och mängder av komiker som gjorde narr av händelsen och sådär, så att det här gick ju liksom absolut inte omärkt förbi på något sätt liksom sådär, och det var bara ett litet tillfälle medan då Roosevelt var liksom permanent handikappare. Den här historien med Bush är faktiskt roligt. Det är ju till och med någon dåre som ringer in till CNN och säger att han är Bush-läkare och att presidenten har dött. Jag ska inte skratta, det är ju hemskt egentligen. Och så sitter någon ganska oerfaren på CNN där och liksom är sekunder från att kavla ut det här som en rubrik ut till världen då liksom. Men innan de inser att det här är ju falskt faktiskt. Det här är ju bara en dåre som har ringt in. Så här, det varit snyggt. Men åter tillbaks, jag ska inte spåra ur för mycket här. Efter att ha vunnit valet så blev ju Roosevelt guvernör i New York 1929 då. Och hans företrädare är faktiskt Al Smith, som vi pratade om tidigare när han var demokraternas presidentkandidat. Men förlorade mot Hoover här. Och ja, det gjorde, jag har faktiskt påminnt av Isaac Rubensson här om att det är ju faktiskt Al Smith namn som har gett upphov till den kända middagen, Al Smith Dinner då, när presidenter och presidentkandidater och liknande folk gärna är lite skojfriska. Det är säkert flera av er som har sett klipp på YouTube. Kan faktiskt vara väldigt roligt, kan googla annars då. Yes, nu spår jag över igen. Men återigen då, tillbaks. När det är dags för presidentvalet 1932 då, så är ju Roosevelt känd som kanske landets mest framstående liberala demokrat då. Som guvernör i New York har han lagt fram idéer som senare kommer att prägla då hans nya GIV-program som kommer då. Och det är ju till exempel att häva förbudet av alkohol, driver han. Han vill ha statlig reglering av elmarknad, han vill ha arbetslöshetsförsäkring, offentliga program för att minska arbetslösheten och så vidare då. Och Roosevelt menar ju att depressionen var den största krisen sedan inbördeskriget, vilket långt ifrån alla tyckte och tänkte 1932, får man väl tillägga då. Det är lätt att ha facit i hand. Men för oss liksom att tänka att han var såklart att han har rätt ute, men det, här var det ju en väldigt annorlunda tanke då. Och trots motstånd från konservativa inom partiet och demokraterna så var FDR favorit på demokraternas konvent 1932, och han vann nomineringen i den fjärde omröstningen då. Och för att liksom blidka den lite mer jordbruksdominerade södra delen av partiet så bad han representanthusets talman John Nance Garner att bli vicepresidentkandidat. Då. Inom republikanerna fanns ju en del konservativa som önskade att partiet återigen nominerade den forna presidenten Calvin Coolidge då. Men trots ett lite bekymmersamt läge för nationen så var ändå Hoover fortfarande de flesta republikaners favorit, så att han nomineras om redan i första omgången på republikanernas konvent då. Och själva valet 1932 då, så efter att Roosevelt nomineras till demokraternas presidentkandidat då, på sommaren 32, så pratar han om att återuppbygga ekonomin från botten upp genom att hjälpa det han kallar The Forgotten Man. Och det är den här liksom politiska begreppet som många presidentkandidater har kommit tillbaks till då, the forgotten man eller the silent majority och olika begrepp då. Det både Nixon och Trump har ju använt liknande till exempel. Och han förespråkar då federala åtgärder för att se till att inkomster och välfärd fördelas mer rättvist då. Till skillnad från den klassiskt republikanska Hoover och hans liksom passivitet mot folket, så menar ju Roosevelt att de arbetslösa inte är några slöfockar och, utan liksom offer för krafter som ligger långt bortanför individerna själva att påverka. Och han uppmanar både delstater och den federala staten att skapa hjälpprogram för att låta arbetslösa jobba på offentliga projekt, samtidigt som man då införde arbetslöshetsförsäkringar och pensioner för äldre och liknande då. Och ett budskap som hamras fast och som skapar ett begrepp som överlevde var ju att Roosevelt säger så här: jag utlovar djärva experiment i politiken i jakt efter en bättre vardag för de hårt prövade amerikanerna. Och det kan ju kännas lite underligt att djärva experiment då, som delvis är lite luddiga och är ett bra valbudskap, men här var ju landet så nedkört i botten så många köper det här liksom, att ja, det är så jävla dåligt nu, det har varit det så länge, så vi är beredda att ta till vad som helst och vi är beredda att liksom acceptera vad som helst. Så på konventet i Chicago så håller ju Roosevelt ett tal inför delegaterna där han säger då: I pledge you, I pledge myself to a new deal for the American people. Och just det här i talet då, att han lovar en ny giv då, eller new deal, det fastnar väldigt hårt, och så blir ju det här nya given etiketten för Roosevelt lite experimentiella och nydanande politik då. Man kan ju faktiskt nämna att han är på konventet, det är ju liksom lite ovanligt och värt att nämna i sig då. När det står klart att han nominerats så flyger han snabbt till konventet i Chicago för att hålla det här talet då. Och det är ju faktiskt första gången det händer då. Första gången faktiskt överhuvudtaget som en president eller presidentkandidat ens flygits flygplan då, så att säga. Så att det här sätter en ny ton av optimism och blir lite symbolisk. Folk säger sig, kolla där på Roosevelt, han är ju fräck och villig att använda ny teknik. Lite svårt att se flyg som ny teknik för oss idag, men på den här tiden så var det ju det då. Hoovers valbudskap var ju i jämförelse ultratamt kan man säga då. Han lovade mer eller mindre att stå fast vid den väg han redan följde, vilket ju inte var en så bra väg då, tyckte många. Alltså ideologiskt rent då, att ingen hjälp direkt till arbetslösa, fattiga och äldre, utan att fortsätta stödja frivilliginsatser och näringslivet då. Så om man kan säga att Hoover, han ville ju liksom köra den här versionen av trickle down då, från toppen och neråt, så kan man säga att Roosevelt, han ville snarare återbygga ekonomin från botten upp så att säga, genom att investera direkt mot folk som har det svårt att säga, för att öka konsumtionen. Valet som äger rum då den 8 november 1932 blir en så kallad jordskredsseger för demokraten Roosevelt. Innan valet så säger en rådgivare att det är lite guldläge för demokraterna, så rådgivaren säger att allt du behöver göra nu är i princip att hålla dig i liv till valdagen, så är du nästa president då. Och Roosevelt vinner nästan 58% av rösterna totalt då i nationen, och när man översätter det här i elektorskollegiet så blir det 472 mot 59, så att Roosevelt vinner samtliga delstater utom 6 då. Det republikanska 20-talet är ju också ett minne blott efter det här valet, för det här valet blir verkligen en demokratisk total knockout-seger i kongressen då. Det är liksom knockout efter 5 sekunder i första ronden kan man säga. Representanthuset kontrollerar demokraterna med 310 ledamöter mot 117, och senaten kontrollerar man då med 60 ledamöter mot 35. Så att det här är ju inte någon liten majoritet. Så nu kanske det var någon som tänkte vara 60 mot 35 i senaten. Det går inte, det är ju ojämnt nummer. Men så är det ju i den amerikanska senaten och även i representanthuset ibland, att det kan vara någon plats som för stunden är vakant. Och just efter valet här så var det någon eller några vakanta platser. Så då går inte matematiken ihop. Återigen en parentes. Valet av Roosevelt gav ju många, man säger, hopp om bättring, men ingen egentligen omedelbar hjälp då. Därför att Roosevelt ska ju tillträda först i mars. Det här är sista gången det sker då. För efter det här så kommer ett tillägg i konstitutionen, det 20:e tillägget. där man flyttar tillträdesdatumet från den 4 mars till den 20 januari så att man så att säga kan tillträda lite snabbare efter valet. Det hade ju behövts 1933 kan man säga med facit i hand då, men det är sista gången som det är den här långa fördröjningen. Det lades ju in från början i konstitutionen därför att rent praktiskt var det ju helt omöjligt för en presidentkandidat som vann i november att hinna fixa allting och hinna resa och ta sig till Washington och skapa sin administration då. Så att med ökad kommunikation och infrastruktur så kan man ju tillträda snabbare och därför byter man då från mars till januari då. Men under den här tiden så är ju Hoover en så kallad lame duck, en lam anka som man säger. Och det kallar man ju då, en president kallas ju för den här förlamade ankan då under de här månaderna som inträffar från det att en annan president valts då. Alltså att man har en president elect tills dess att man lämnar över. Och det kan ju bero på att man har förlorat valet eller att man inte ställer upp eller att man har suttit två perioder och inte kan numera då. På den här tiden fanns det inte sån begränsning. Och under de här vintermånaderna 1932-33 så är det ju liksom då körs ju verkligen landet ännu mer i botten då. Det är under de här vintermånaderna som den här fruktansvärda torkan förvandlar stora delar av västen till det här Dust Bowl som vi pratade om tidigare som försvårar enormt för jordbrukare där då. Och det är nu som de här jordbrukarna i Iowa genomför sina protester. Och det är under den här perioden uppstår det våld vid flera tillfällen när boende på landsbygden ska vräkas från sina gårdar när de inte kan betala sina lån då. Och i städerna protesterar hungriga arbetare den här vintern då så att säga. Dessutom är det så att under vintern så havererar dessutom det lilla som finns kvar av banksystemet då. Av landets totalt 25 000 banker ungefär då, så hade runt 5 000 då mestadels mindre banker misslyckats innan valet 1932, men efter valet i november 32 och innan Roosevelts installation i mars 33 så är det ytterligare 5500 banker som går under. Den här gången är det också lite större banker då. Så det skapar en enorm panik. Alltså folk försökte hämta ut alla sina besparingar och delstaterna försökte i panik utfärda så kallade bank holidays. Alltså att man då stänger dörrarna för att inte bankerna ska kollapsa och så vidare. I mars 1933 hade hela 32 delstater stängt av all bankverksamhet tillfälligt och ekonomin var verkligen helt paralyserad så att säga. Så när den avgående finansministern som vid den här tiden heter Ogden Mills berättar för en vän att han planerar en resa till Bahamas så ger vännen honom rådet "Don't buy a round trip ticket. When you return there will be nothing worth returning to." Så nu är ju verkligen liksom då landet kört fullständigt i botten då. Men i mars så tillträder Roosevelt och i nästa avsnitt ska vi se hur han försöker då vända skutan från botten med sin så kallade nya giv. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.